I våras berättade Accent om Adrian Berlin. Han blev bara 22 år och var en av 80 svenskar som dog med nätdrogen fentanyl i kroppen under 2016. Men vad är fentanyl? I det här avsnittet ska vi titta närmare på fentanyl och dess olika varianter. Jag heter Jens Wingren.
Hej Robert, jag är Jens på Accent. Hej, nu är jag vid ingången.
Inom sjukvården används fentanyl som smärtlindring, men eftersom ämnet liknar heroin så har det även blivit populärt i vissa missbrukarkretsar. Men fentanyl är också många gånger starkare än både heroin och morfin, och därför blir den svår att dosera. För att få veta mer om drogen tog jag mig till Rättsmedicinalverket vid Klarabergsviadukten i Stockholm.
Jag heter Robert Kronstrand och är idag forskningsstrateg för Rättsmedicinalverket.
Robert Kronstrand har jobbat med nya psykoaktiva substanser sedan 90-talet.
Fentanyl är dels en opioid, så det är en substans som verkar på receptorer i kroppen som vi kallar för myreceptorer bland annat. Och de kan ge smärtstillning och också eufori. Och den smärtstillande effekten använder man då inom sjukvården, så man vill under eller efter operation att man inte ska ha någon smärta då, så att då ger man fentanyl. Man kan också få det mot kronisk smärta som plåster till exempel, så att man har ett plåster på huden som levererar fentanyl kontinuerligt så att man inte känner sin smärta. Man kan säga att fentanylerna eller fentanylanalogerna dök upp i Sverige under 2015.
Vad menar man med analog? Vad betyder just det ordet?
Ja, analog betyder kanske liknande. Så att om man har fentanyl har en viss kemisk struktur och sen så förändrar man den lite. Det är fortfarande en typ av fentanyl, men en liknande, en analog. Och de här är ju liknar fentanyl till sin struktur då, men lite modifierade, och det gör att de kan vara både mer potenta eller mindre potenta, alltså att man behöver mer eller mindre för att få effekt. Men man kan nog säga utan att luras totalt att alla som vi hittills har sett är mer potenta än morfin då, som ju också är ett läkemedel som man brukar ha som referensnorm när man pratar om hur starkt eller potent ett läkemedel är när det gäller smärtlindring till exempel.
Men de här varianterna är då mer kontrollerade, på något sätt mindre farliga än de som nu finns i missbrukarledet?
Ja, fentanyl utvecklas som ett läkemedel och har fungerat väldigt väl som det. Och de analogerna som har dykt upp nu har ju mindre eller ingen kanske inga data bakom sig som visar vilka doser man ska ta, eller det finns inga tester på människor till exempel. Det kan finnas en del tester på djur där man har jämfört deras styrka då, till exempel att stilla smärta, och jämfört med morfin eller farmaceutiskt fentanyl. Så de här substanserna, flera av dem har ju tillverkats utav industrin, alltså av läkemedelsindustrin för längre sedan. Och sen så har man gjort en del tester men inte kanske kommit fram till att de är bättre än en vanligt fentanyl eller morfin. Och så har man liksom lagt dem på hyllan. Och nu så dyker de upp igen, men på den illegala marknaden istället.
Vilka är det som driver den utvecklingen? Som plockar upp de här varianterna och säljer?
Generellt sett så är det ju personer eller organisationer som säljer droger, kanske många gånger på nätet då. Och det man vill är ju att det som man säljer ska vara attraktivt. Det betyder att det ska ha effekt och att det kanske helst inte ska vara olagligt då. Det är ju där de här analogerna igen kommer in. Att de är inte klassade som narkotika när de lanseras och börjar säljas. Men sen så småningom när det kanske märks att de är missbruksmedel i Sverige eller i Europa eller på övriga delar av världen, så påbörjas ju någon klassningsprocess. Tack, en process för att klassa dem som narkotika. Ja. Och det som möjligtvis kan hända då, det är ju att en substans finns relativt kort tid på marknaden. Och det gäller ju inte bara de här fentanylerna, utan det gäller ju alla egentligen sådana substanser som vi kallar för nya psykoaktiva substanser, NPS. Att idén med dem är att de har liknande effekter som vanliga narkotika, som amfetamin, heroin, benzodiazepiner, cannabis och så, men att de inte omfattas av lagstiftningen. Så det, men när det gäller fentanylerna, så det vi har sett att det har inte funnits så mycket sådana analoger i Sverige i alla fall förrän precis nyligen då, medan i USA så har man haft fentanylanaloger under flera decennier egentligen i olika omgångar. Så, men hos oss så dök de upp första gången 2015, och de verkar ju inte ta slut. Alltså varianterna verkar ju inte ha upphört att existera riktigt än då.
Ja, du funderar på hur mycket kemisk kunskap krävs det för att utveckla en fentanylanalog. Det låter ändå som någonting som kräver en viss grundkunskap.
Ja, utvecklingen som du nämner, den har ju kanske gjorts då utav ett läkemedelsföretag. Så att det finns publicerat, eller i patenten som man har, syntesvägar och liksom utgångsmaterial som man kan använda. Så att, att göra själva syntesen utifrån ett sånt recept, det har jag aldrig själv gjort, men jag kan tänka mig att det inte behövs någon man behöver inte ha disputerat i kemi för att kunna göra det tror jag inte.
Nya psykoaktiva substanser säljs öppet på internet och byts ut i takt med att de klassas som hälsofarlig vara och förbjuds. Sidorna där de säljs har reor och kundpoäng som vilken sida som helst. Under 2016 dog 130 svenskar med nya psykoaktiva substanser i blodet. 80 av dem hade fentanyl i kroppen. Om vi går till 2015 då, då de här analogerna dyker upp. Mm. Vilken är den första som kommer och hur märks den av?
Under 2015 så dök den här butyrfentanyl upp i ett enstaka fall. Men sen så kom det en hel rad med fall. Faktiskt 32 stycken fall där vi påvisade acetylfentanyl. Och utav dem så var det 31 fall där vi faktiskt... Det rättsmedicinalverkets rättsläkare då ansåg att det hade haft betydelse för döden. Och sen ytterligare under 2016 så dök det upp flera nya fentanylanaloger, men i bara några enstaka fall då. Vi pratar om 4 metoxy butyrfentanyl, 4 flor butyrfentanyl, och sen så dök det också upp en substans som kallas för furanylfentanyl. Och den hängde kvar ett tag, både under 2016 och 2017 har vi haft fall med den. Så den blev ju klassad i ett tidigt skede, men fortsatte även nu under 2017 då och orsaka dödsfall.
Och det hör till det ovanliga då att folk fortsätter bruka de här drogerna även efter att de blir klassade. Det vanliga är att när den blir klassad så går man vidare till en ny variant.
Ja, jag vet inte om det är det vanliga, men det är liksom det är allas hypotes kring det här, att när man klassar något så försvinner det både från marknaden och också från brukarna då. Men vi har sett flera exempel på där man har fortsatt att bruka och fortsatt att sälja någonting också då, även när det har blivit narkotikaklassat. Och det finns flera förklaringar till det då. En kan ju vara att man flyttar den här försäljningen ifrån det vanliga nätet till det som man kanske kallar för the dark net eller så.
Om man tittar på siffrorna här då, så verkar ju akrylfentanylen som dök upp under 2016 verkar stå ut där och ha orsakat många dödsfall, 45 stycken. Vad skiljer akrylfentanylen från de andra varianterna?
Ja, alltså det finns ju relativt lite publicerat kring de här substanserna, men det finns några artiklar där man har gjort studier på djur och jämfört akrylfentanyl och fentanyl och morfin då, och kommit fram till att akrylfentanyl kanske 150-170 gånger starkare än vad morfin är. Så att det krävs ju väldigt, väldigt lite för att man ska få effekt och kanske också få de bieffekter som man får då av de här substanserna.
Så den har liksom helt enkelt mindre marginaler till när det blir farligt?
Det kan vara en anledning till att det är många som har avlidit då utav just den.
Hur ser processen ut för att få ett sånt här ämne klassat?
Ja, det är ju inte jag som klassar dem, så jag är inte expert på det, men det jag vet är ju att man behöver ju någon typ av underlag då. Ett kraftfullt underlag är ju om många individer under en kort tid, alltså jag har avlidit till följd av det här oavsiktligen. Så att en sån rapportering till Folkhälsomyndigheten gör ju att de kan då be då regering och riksdag att klassa en sån här substans. Och den här processen kan vara relativt snabb. Man hör ofta att den är lång och långsam, men den behöver inte vara det egentligen då. Men det är viktigt att man har belägg, kan man väl kalla det för att en substans är farlig eller beroendeframkallande och så, innan man lägger in om klassning då, så att man inte begränsar användningen av substanser som faktiskt kanske kan vara till nytta då.
Det man ofta hör är ju att klassningen eller det juridiska maskineriet går långsammare än vad det gör att ta fram nya varianter, så att när en fentanyl variant har blivit klassad så finns det en ny som är redo att liksom ta platsen.
Ja.
Hur kommer man till rätta med det?
Ja, hur kommer man till rätta med det? Ja, alltså det finns ju några olika sätt att angripa fenomenet när det gäller nya psykoaktiva substanser och hur man klassar substanser som narkotika. Och där, i Sverige så har vi ju en modell där man klassar varje enskild substans för sig. Så att man ger liksom det kemiska namnet. Och sen så säger man att den här är klassad. Och det betyder ju att om man ändrar lite på kemin så kan man få en sån här analog som inte är klassad då. I USA har man något som heter The Analog Act, som betyder att substanser som liknar en viss struktur då, som redan är klassad, är också klassade per definition. Så att istället för att ha per substans så har man någon typ av generisk klassning. Alltså att man klassar grupper av substanser.
Är det vad man brukar kalla för familjeklassning?
Ja, det skulle man kunna säga. Och det, svårigheten där är ju att då får man i varje ärende då i domstolen bestämma om en substans är narkotikaklassad eller inte. Så man flyttar den här bevisföringen kanske väldigt långt ut, kanske till de som är experter. Som man säger, de som jobbar med de här på Nationellt Forensiskt Centrum eller på Rättsmedicinalverket får uttala sig om de här liknar en substans eller omfattas av den här familjen. Nu var det ju en utredning som kom här före sommaren och den som behandlade just det här, hur man skulle kunna förändra klassningssystemet i Sverige då. Men utkomsten av det var väl att man förordade att behålla det sätt som vi har idag.
Den senaste fentanylanalogen att klassas som hälsofarlig vara är cyklopropylfentanyl. Klassningen träder i kraft den 18 oktober och drogen reas nu ut på vissa av de sidor på internet där nya psykoaktiva substanser säljs. Cyklopropylfentanyl har kopplats till 30 dödsfall under 2017.
än så länge får vi säga. För det under året till och med september här så har vi haft 30 stycken fynd utav cyklopropylfentanyl. Alla de fallen är inte än avslutade då, men ungefär hälften är. Och där har man bedömt då att cyklopropylfentanyl har betydelse för döden. Men det är ju fortfarande så har vi nog inte sett slutet av den, om man får kalla det för klustern eller epidemin av cyklopropylfentanyldödsfall då.
Är det samma sak som med akrylfentanylen, att den har mindre marginaler då för feldosering, eller vad är det som gör den så dödlig?
Det vet jag inte. Vi har väldigt lite information om den här substansen överhuvudtaget. Så att, jag kan inte svara på den frågan än. Det är ju vårt dilemma när vi pratar om att man byter ut substanserna undan för undan relativt snabb takt. Det är att det hinner inte. Det finns lite forskning eller vetenskapligt underlag från början, kanske för 10 eller 20 år sedan. Och sen har det inte hänt någonting. Och sen nu dyker de upp. Och då så vet man inte vilka doser man tar, och man vet inte, eller vi vet inte det. Man vet inte vilka koncentrationer i blod som man kan förvänta sig och vad de har för effekter. Och vi har inget material från människa så att man kan jämföra till exempel resultat från avlidna och levande. Så att det gör att vårt dilemma är ju att man inte kan tolka egentligen det här. Man hinner inte skaffa sig det underlag som man behöver för att tolka, förrän det egentligen finns en ny analog på marknaden då. Men vi har startat ett arbete där vi i provrör kan jämföra aktiviteten på receptornivå mellan olika fentanylanaloger. Så att det är ett sätt att skaffa sig en uppfattning om hur potenta de är jämförelsevis då, mellan varandra. Och på något vis kanske man kan sätta det i relation till vilka koncentrationer man påträffar. Men man får inte glömma bort att vi har receptorn i ett provrör, och hos oss så sitter den i hjärnan eller någon annanstans, så att det finns barriärer och membran som molekylerna ska passera också, som vi inte kan ta hänsyn till då.
Det blir mycket svårare än inte en klinisk situation.
Ja.
Hur tar man fentanylen?
Det som vi har sett nu sedan de här fentanylanalogerna dök upp, det är ju nässpray då i lite större omfattning än vad vi egentligen har tidigare överhuvudtaget tänkt på administration av droger. Fentanyl som läkemedel finns ju också som sprayflaska, så att det var inte helt otänkbart att det skulle dyka upp. Men det är ändå, det är ett sätt som man använder och som vi har sett i de här dödsfallen också då. Man kan nog både så att säga ta det peroralt via munnen, man kan spraya det i näsan, man kan injicera och man kan snorta det genom näsan till exempel också.
Den här nässpraysvarianten, är den säkrare eller farligare på något vis?
Det som man kan säga generellt sett är ju att det som man köper på internet, kanske, det kanske står att det har en viss koncentration eller innehåller en viss mängd substans. Det är ju inte säkert att det är sant. Så på det här viset så blir det ju ett spel, eller inte ett spel men en chanstagning. Och då spelar det kanske ingen roll i vilken dosform det är egentligen. Men det är klart att om man löser upp någonting i en vätska och sen injicerar det intravenöst, så vet man ju att man får i, då får man i sig det som man injicerar. Om man sprayar i näsan så finns det ju andra parametrar som spelar in. Så att där kan det finnas en osäkerhetsfaktor. Att åtminstone att man får i sig mindre än vad det var tänkt.
Då kanske man kompenserar med tillsprut ifall man inte känner sig nöjd.
Det kan hända. Kan man tänka? Det är många hypoteser här.
Ja.
Det är en annan sak som vi inte vet om de här substanserna, det är ju lite vilken tillslagstid de har. Och det är klart att det kan ju inverka på risken att överdosera. Precis som du nämnde, att om man tar flera tabletter eller om man tar nässpray flera gånger för att man inte får effekt direkt, det kan ju öka risken för överdos då, om det är så att tiden från det att man tar någonting tills att man får effekt är lång.
Det sa Robert Kronstrand, forskningsstrateg på Rättsmedicinalverket. Det var allt för detta avsnitt av Accentpodden. Vi är tillbaka om 4 veckor och tills dess hittar du senaste nytt om alkohol och andra droger på accentmagasin.se. Musiken gjordes av Broke for Free och Wolf.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och EGT-NTOs medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat!